Ja, välkommen till Slaget efter 12 tisdag. Det är Stefan Winniger här vid mikrofonen. Det är coronapandemin är inte över. Igår kom budet att det kan finnas ett vaccin så småningom, att ett av vaccinkandidaterna har klarat ett viktigt test på försökspersoner. Men, och vi har hört i nyheterna, så har redan flera börsen glädjerusat, och alla de som sysslar med resande och sånt där, flygbolag, går uppåt, medan jag har hört att de företag som tillverkar sådana här videochattverktyg nu tappar lite i sina aktiekurser. Men det är för de flesta inte de största bekymren just nu, utan hela Europa hålls än så länge i pandemins grepp, därför att innan det vaccinet kan börja användas på bred front i befolkningarna här, så dröjer det ännu, kan dröja ett år eller ännu mer rent ut. Med oss här i Slaget efter 12 ska vi idag diskutera med Kristin Sandberg i Italien, vår utsände där. Välkommen Kristin. Som jag inte hör här just
nu. Tack så mycket.
Där var du Kristin. Hej, välkommen till Slaget efter 12. Johnny Sjöblom, vår medarbetare tack. I Tyskland. Välkommen till Slaget du också.
Tack, tack.
Och Marianne Sundholm, vår Nordenkorrespondent i Stockholm, är också med oss här. Hej Marianne.
Hej, hej.
Hej. Ska vi börja lite här, liten kort rundvandring här i Europa med, i Stockholm kanske, just därför att Sverige tittar vi väldigt mycket på, och Sverige har vi ju jämfört oss med under hela den här coronaresans gång. Sverige som åtminstone påstods ha valt en lite annan linje, men det har i alla fall inte lett till att Sverige nu skulle stå bättre i smittsammanhang just nu, eller hur Marianne?
Nej, Sverige har ju nog, min känsla är att alla är ganska förbryllade av det här. Alltså, det såg ju länge i höst ut som om Sveriges ökning inte skulle bli lika dramatisk som man har sett i många andra länder i Europa. Men nu de senaste veckorna så har ökningen varit brant, och inte bara i Stockholm utan i hela landet egentligen. Det är väldigt få regioner som har besparats från det här. Så att vad det här beror på, med tanke på att restriktionerna ändå har sett likadana ut nu väldigt länge. Jag har väldigt svårt att förklara det, men till och med experterna har svårt att förklara det.
Mm. Och den här berömda immuniteten, flockimmuniteten, om det nu ens har varit ett mål, men i alla fall, men den har liksom inte, den syns inte.
Nej, det har ju nog varit en stor fråga redan i många, många månader, att var är den där andelen i befolkningen som verkligen har varit sjuka, till exempel de här antikroppstesterna som ju görs i mycket större grad i Sverige än i många andra länder, så visar ju att ja, de senaste siffrorna från i somras för de här större undersökningarna, de visar på att antikroppar ska finnas hos ungefär 10% av befolkningen. I vissa regioner i Stockholm är det klart större andelar än så, men jag menar, de experterna som vet mer om det här säger ju att antikroppstesterna är det säkraste sättet att visa hur många som verkligen har haft corona, och att Folkhälsomyndighetens förhoppningar om att det skulle vara fler än så här som har haft det kanske på det sättet inte verkar stämma, men vi får se nu ökar ju smittspridningen verkligen.
Mm. Jag läste att var femte coronatest i Stockholm just nu är positivt, och där står ju vi hörde i nyheterna här idag att i Finland har senaste dygnet 220 test i hela Finland varit positiva. Det är i ett europeiskt sammanhang just nu ingenting. Ett land där det också ökar väldigt kraftigt igen är Italien, som ju drabbades enormt hårt i våras. Det är inte över i Italien, det är tvärtom illa. Var det så att den här framgångsrika hårda nedstängningen i Italien, det bröt uppgången där, och nu är ni i samma läge igen, Kristin Sandberg, eller?
Ja, det ökar ju snabbt som i många andra länder i Europa. Det är mellan 25 och 30 000 nya fall per dygn. Det har väl med mycket tester man gör också, men det som har hänt nu är väl efter att man har känt sig lite friare under sommaren och kunnat slappna av lite, så har man ju infört ganska mycket nya restriktioner som påverkar människors vardag här igen under de senaste veckorna. Och det som skiljer sig nu är väl att det har skapat mer social oro. Det har varit en hel del protester och ett ständigt ifrågasättande också av premiärminister Giuseppe Conte och regeringens beslut här om att stänga ner. Den här förra gången valde man att göra en nedstängning i hela landet på en gång, medan man den här gången har delat upp det i zoner och tittat lite på hur smittspridningen ser ut i olika delar av landet och också kapaciteten på sjukhusen och så.
Vad är det folk protesterar emot?
Det är vissa branscher som drabbas mycket, mycket hårt. Alltså italienarna som vi pratade om kommer jag i våras och säger väldigt socialt folk. Man äter och dricker gärna ute från morgonkaffe till sena kvällar. Och det är ju framförallt restaurangbranschen som blir hårdast drabbas. Man får inte, i de röda zonerna får man ha helt stängt. Och i de regioner där man fortfarande får hålla öppet måste man stänga klockan 6. Alltså då... Ja, då försvinner stora. Många ser att de kommer behöva stänga igen och så. Mm. Och andra branscher är ju transport, taxi, hela kultursektorn. Och, och att man inte får en ekonomisk ersättning. Alltså alla får ju inte del av de här stödåtgärderna som regeringen försöker dämpa oron med. Men de räcker ju inte till alla och då är det många som inte har någon inkomst som man kan betala räkningar i slutet av månaden. Så det är väl det som...
Så den här frågan, älskling, ska vi ordna barnvakt ikväll och gå ut på restaurang, den är obsolet i Italien just nu för alla stänger klockan 6. Det här,
men de hittar alltid vägar, det är mycket söndagspickningar ute i det gröna.
Det finns det, just det. Fint, ja. Det är skönt att höra att man ändå tar sig fram. Johnny Sjöblom, får jag ändå ta in dig här nu i diskussionen här. Du hade i Tyskland var det 20 000 människor som demonstrerade i Leipzig här i lördags. Vad var det de demonstrerade för eller emot?
Ja, det är de här coronareglerna och begränsningarna som vi har här i Tyskland som är den här huvudgrunden varför de här demonstrationerna ordnas. Det kan ju verka att det är en stor mängd människor när man talar om omkring 20 000 demonstranter, men man ska väl kanske då också sätta det här då i proportion till en befolkning på 82-83 miljoner. Så Tyskland har haft flera av de här större demonstrationerna hittills, men det har också väckt en stor debatt, den här diskussionen så här i efterhand, att hur är det möjligt att 20 000 personer får samlas på ett och samma ställe samtidigt som den övriga befolkningen dras med strikta begränsningar, som att man då får träffa högst en eller personer från högst ett annat hushåll, eller att man måste till exempel som här var jag bor, så om man rör sig i centrum så måste man också utomhus ha munskydd. Så det här klingar förstås illa med det att de här demonstranterna får eller har en möjlighet att samlas i så här stora skaror utan att man överhuvudtaget tar i beaktande att hålla avstånd till andra eller att då bära munskydd, som egentligen skulle ha varit obligatoriskt också i det här fallet då i Leipzig. Men att vi får ju se hur det går vidare med de här demonstrationerna, för just den här har nu väckt en hel del diskussion att hur polisen borde agera när så här demonstrationer hålls, för att det är ju domstolar som bestämmer eller som ger grönt ljus för de här demonstrationerna, och då är det inte så mycket annat att göra än att låta de här gå vidare, och sen då måste polisen på något sätt åtgärda eller på något sätt ta då enligt många bättre hand om de här demonstrationerna.
Men gäller inte då avstånds- och maskplikt på något sätt på de här demonstrationerna också?
Förstås så gäller det ju också i Leipzig, så var ju fallet det att man ville skingra den här demonstrationen, men det lyckades då förstås inte med 20 000 personer på plats. Och vi har sett i de här demonstrationerna i Tyskland också att vi har kanske en kärna av demonstranter som då genuint, ska vi säga, protesterar just mot de här begränsningarna och de restriktioner som finns, men att det finns också en stor sladd, kan man väl säga, av nynazister, av ytterhöger som hänger på de här demonstrationerna och utnyttjar den för sina helt egna politiska ändamål. Och åtminstone från de här organisatörernas håll så har det hittills funnits en viss ovilja att säga att det här är fallet. Så det ska bli därför också intressant att se hur det går vidare med de här demonstrationerna här i Tyskland.
Mm. Och i Tyskland där också, vad jag tyckte jag såg någon siffra på 20 000 nya fall rapporteras per dag väl, var det väl, eller hur?
Vid den senaste siffran från i morse så säger jag nu 15 300 det här rekordet, om man nu kan tala om rekord i det här fallet, om det överhuvudtaget är vettigt att tala om rekord, så är från i lördags då hade vi 23 000 fall på ett dygn.
Just det, och som sagt, som även med antalet demonstranter per invånare så är ju, måste man sätta de här siffrorna i relation alltid till respektive länders invånarantal. Italien har ju också tiotals miljoner invånare, medan Sverige har varit 10 någonting, och vi i Finland som har få fall har ju också en mycket mindre befolkning. Men det här, vad heter det? Vi har alltså protester i Italien, man är inte nöjd med att hur det hanteras riktigt. Tyskland är ju mer aggressiv, de som demonstrerar på det där sättet är mer aggressiva mot, ifrågasätter hela den här, hela politiken av att stänga ner som sådant. Men i Sverige, i svenskarna är tålmodigt folk, Marianne Sundholm.
Enligt senaste opinionsmätningen om Folkhälsomyndigheten så har svenskarna fortfarande högt förtroende för alltså både myndigheten och Anders Tegnell, alltså att det här ökar efter sommaren. Och det beror ju säkert på att det såg ju faktiskt väldigt bra ut i förhållande till många andra länder här hela hösten. Alltså ökningen i Sverige var väldigt måttlig. Sen tog det fart här för egentligen precis före höstlovet så såg vi en dramatisk ökning i flera regioner. Så det kan ju hända att förtroende påverkas av det här. Men överlag så har ju svenskarna nog slutit upp bakom den här strategin att inte stänga ner helt och hållet, utan låta folk lämna sina hem och ha liksom, ja, samtidigt så är de ju också måna om att rätta till den här bilden av att Sverige inte har haft några restriktioner. Så här är ju lite ett dubbelt budskap från svenskarna, tycker jag, när man pratar med dem, för de går nog jättesnabbt in i försvarsposition om att de nog visst har haft restriktioner det också, och det stämmer ju, visst har ju Sverige haft restriktioner på samma sätt som, jag skulle kanske säga att det har varit ganska liknande som resten av Norden, åtminstone sen början av sommaren.
Mm. Du har ju Marianne Sundholm i ditt, du är inte bara Stockholmskorrespondent, du är också en Nordenkorrespondent. Vi hörde här förra veckan, har du några nya uppgifter det här att de här minkfarmsviruset, alltså ett coronavirus som hade spridits till, från människor till minkar, alltså bur, pälsdjur, som där viruset hade muterat och smittat tillbaka till människor. Finns det några nya uppgifter där?
Förra veckan var ju beskedet väldigt dramatiskt. Alla landets 15 miljoner minkar skulle avlivas. Nu har det visat sig att regeringen kanske inte hade tillstånd eller möjligheter att fatta ett sådant beslut, och att de kanske inte heller visste att de hade de möjligheter. Så nu har man hunnit avleva redan 2,5 miljoner minkar, trots att det har kommit besked nu den här veckan att man kanske fattar lite för förhastade beslut. Experter i både Sverige och Finland har ju sagt att den här faran kanske har överdrivits, så att man inte ser det som så dramatiskt att det har smittat också till människor. Medan sen både Storbritannien och Israel till exempel har ju bestämt att man begränsar resande på grund av det här från Danmark. Israel inför karantän och Storbritannien vill inte ha danskar dit överhuvudtaget.
Oj, just det.
Och det beror ju då på att man är rädd för att den här mutationen, att vaccinet inte biter på den här nya mutationen och på det sättet hotar den flockimmunitet som kan komma av vaccinet som håller på att utvecklas.
Mm. Och det här är ungefär, nu vi snabbt har skissat upp liksom den här grova dragbilden av corona, andra vågen här i höst. Jag skulle höra av er är, alltså i våras bet vi ihop allihopa här i hela världen och sagt nu ska vi gå, och så blev det lite bättre på sommaren. Nu när det visar sig att det här ändå dröjer, att det här ändå nu fortsätter, och vi vet ju inte som sagt när det där vaccinet riktigt manifesterar sig på en läkarstation nära dig, så att hur är känslan i era länder på något sätt, att hur ställer man in sig nu på det här, att det här är något som ska pågå länge, och hur tar folk det där? Vem vill börja?
Alltså jag kan ju säga att i Sverige hade det varit jag tycker en stor skillnad mellan Sveriges budskap om viruset och åtminstone Finlands men också många andra länders budskap är att det från början har sagts att det här pågår väldigt, väldigt länge. Och det såg man också i de här nyheterna kring vaccinet igår, som förstås alla är ju glada över positiva nyheter, men det har redan länge varit klart att, eller den här svenska vaccinsamordnaren har redan länge sagt att vaccinationer kan man inleda på våren, kanske redan i januari, december nämndes till och med här i helgen, men att det, också det kommer att räcka länge, att då kommer man under våren att vaccinera de äldre och riskgrupperna och de som jobbar inom vården, så att man kommer så långt som till resten av befolkningen, de unga och friska, först på hösten, och att man kommer inte att hinna vaccinera alla ens i år. Så att här har aldrig funnits den här stora förhoppningen att snart kommer vaccinet och det är över. Sen har ju funnits nog en stark förhoppning om att Sveriges strategi och hur man drabbades i våras kanske skulle leda till att Sverige drabbas lindrigare i höst, men samtidigt finns här ju så tydligt det här att svenskarna är inte lika rädda för det här viruset. Jag tror att det är det som också påverkar att de inte följer restriktionerna lika hårt som i våras. Jag tycker man ser en klar skillnad där i den där rädslan.
Hur är det i Italien, Kristin Sandberg? Vi minns de här bilderna i våras där med militärlastbilar som var i Bergamo där i norra Italien som skjutsade likkistor som inte längre fick plats i sjukhusets kylrum. Hur ser italienarna? Hur orkar de? Vad tror de?
Ja, men det som skiljer sig, skulle jag vilja säga, som skapar stor förvirring, det är att nu är ett konstant ifrågasättande av de beslut som regeringen fattar. Jag tror att de flesta, precis som i Sverige, var inställda på att det var inte över i somras, utan att det skulle troligtvis komma tillbaka, så kanske med större kraft och så. Men att man är mer förberedd inom vården, man har fått in bättre rutiner och man kan hantera det bättre. Men det som händer nu är att varje beslut som fattas ifrågasätts. 20 regioner som delvis är självstyre. Det kommer attacker och vi vill inte göra så här. Förr ville man inte stänga ner hela landet. Alla ville ha olika restriktioner. Nu får man olika restriktioner. Då är inte det bra. Och det här gör att människorna vet inte vad de ska tänka. Varje nyhetssändning bjuder in 4-5 experter som sitter och har olika syn på olika verklighetsbeskrivningar, som människor går ut och säger vad ska vi göra, kanske lika bra att stänga ner allt igen, eller ja, man vet helt enkelt inte. Men samtidigt tycker jag att det finns mycket tålamod också, alltså barnen i grundskolan har ju undervisning i hela landet i närvaro nu, de får gå till skolan, och sen förra veckan så måste de ha på sig det här munskyddet 8 timmar under skoldagen när de sitter i bänken, och det gör barnen. Så att på det sättet skulle jag vilja säga att det finns också mycket tålamod faktiskt.
Så här upproriska sydeuropeer som vägrar följa regler, det är en myt helt enkelt, om man visst säger till skolbarnen i Italien. Hur är det med det här? Alltså, vi var ju väldigt redan i våras oroliga för ekonomin, och nu visserligen man ska aldrig underskatta det här glädjeyran som ett vaccin kan göra på börsen, men jag menar Italien skulle ju få skulle få väldigt massivt stöd av EU, därför vi har den här krisfonden inom EU för att bland annat Italiens ekonomi inte riktigt klarar den nedstängning. Hur åt vilket håll är vi på väg nu då?
Ja, alltså nu har man ju, när man stänger ner här igen så har man beslutat att de stora industrierna, alltså fabriker och allting, ska fortsätta fungera, och liksom skolorna. Pengarna, det är ju det som har orsakat de sociala protesterna, så att det finns som ingen garanti för att man ska kunna att alla ska kunna få någon slags ersättning för att inte kunna fortsätta arbeta. Det är ett problem. Man har lovat pengar, men pengar har fortfarande inte betalats ut till många, och jag vet inte om det kommer komma förrän nästa år. Så att ekonomin, det pratas lite mindre, för att jag tror att problemen kommer bli så djup och allvarlig här framöver, så att just nu försöker man bara fokusera på att ta hand om den här andra vågen här nu och rikta in resurserna mot sjukvården och så som behöver den nu.
Mm. Johnny Sjöblom, är pengarna ett ämne redan i Tyskland, eller är man också bara inne på att stoppa smittspridningen?
Man kan kanske säga så att vi är ju mitt inne i en nedstängning light kan man väl tala om nu i november. Det börjar för en dryg vecka sedan och ska då fortsätta till slutet av månaden. Hur det går sen efter det så är nu ännu en öppen fråga och många utgår redan från att de här nedstängningarna kommer att fortsätta. Men så till vidare kan man ju säga att det är helt, situationen är helt annan än vad den var i våras. Att det mesta av samhällsfunktionerna så går ju vidare som rätt så normalt kan man väl säga att den... De branscher som är hårdast drabbade igen så är ju förstås restaurang- och hotellbranschen. Att vi har ju ännu striktare regler än vad jag hörde här nu från Italien. Att hos oss är det ju så att till exempel restauranger och kaféer överhuvudtaget inte får hålla öppet alls. Så det är förstås en bransch som tar hårt stryk. Där har staten lovat att man ersätter med 75, eller upp till 75% av det som de här... inom den här branschen nu går miste om, men så där i övrigt så kan man ju säga att samhället, industrin allt är igång som normalt, att de restriktioner vi har så de drabbar nu främst den här nämnda branschen plus sen på individnivå kanske då så att all fritidsverksamhet står still, att det finns för tillfället inte så mycket att göra om man ser till fritiden för att allt är stängt. Det som kanske nu åtminstone bland en stor befolkning, del av befolkningen håller moralen uppe så är det att skolor och daghem fungerar som normalt. Man har munskydd förstås också i grundskolorna här men att det har ju varit målet ganska länge nu här att den här skolgången ska garanteras och att det är det sista så att säga som man kör ner.
Mm. Jag har hört att man i Tyskland har skapat ett nytt ord också, ett herbergeringsförbud. Det betyder alltså att hotellen får inte ha gäster, är det så?
Det var någonting som kom och få det här inkvarteringsförbudet. Men att det var en sån grej som vissa delstater införde här för en tid sedan. Men att det fanns ju, så som Kristin var inne på, där för Italiens del, så det fanns också i Tyskland efter sommaren i synnerhet en ganska olik syn på hur den här krisen ska hanteras i de olika eller i de 16 tyska delstaterna, dels därför att de var ju olika hårt drabbade. Men nu under slutet av oktober så kunde man komma överens om att gå in för en mer enhetlig linje, och nu för tillfället så är det så att egentligen alla tyska delstater har samma restriktioner, samma begränsningar, och en del av det här är också de här hotellens förbud så att säga att ta emot turister i hemlandet, att man får nog ta in på hotell om man är på arbetsresa till exempel, men att de får för tillfället inte ta emot folk som turister i hemlandet, vilket också har väckt en del kritik eftersom många anser att just hotell och restauranger så de har kunnat med sina hygienkoncept har de haft läget rätt så bra under kontroll, och man har inte hittills åtminstone konstaterat många smittor i sammanhang med hotell och restauranger, att de här smittorna då oftare skett privat och på familjefester och liknande.
Mm. Då när vi då har den här nya vågen, då måste damma av också våra små begrepp som vi höll oss med i våras, som vi kanske delvis har glömt bort. Alltså allting det här syftar ju till att platta den här berömda kurvan i smittspridningen så att vi inte överbelastar akutsjukvården. Det är ju så att det är det vi återigen sysslar med. Och hur ser det ut hos er? Den här, alltså här i Finland är det så pass låga smittsiffror, så här brukar vi inte knappt diskutera ens just nu kapaciteten i akutsjukvården eller intensivsjukvården ska jag säga. Hur ser det ut hos er? Vem vill börja?
I Sverige är det över 100 i intensivvård nu, vilket är jättemycket fler än för, alltså det var ju många veckor var det ju nere i under 20, alltså väldigt, väldigt mycket färre, och ändå är vi ju inte alls liksom nära siffrorna från i våras, där som värst i april så var det över 500 per dygn som var inlagda, men den här ökningen ser ju liksom brant ut, att det är det som sjukvården oroar sig för, och därför har flera sjukhus gått upp i stabläge igen.
Och man har, alltså, har man byggt ut kapaciteten i Sverige vad gäller då intensivvård sedan i våras? Eller stärkt upp den, eller vad man ska säga?
Den stärktes ju i våras mycket, men sen till exempel så avvecklar man ju det här fältsjukhuset som byggdes utanför Stockholm och som aldrig behövde tas i bruk. Att, den byggdes ju ut så mycket i våras intensivvården att man aldrig, att det hela tiden fanns, var, åtminstone experterna ansåg var, att det fanns liksom kapacitet kvar. Kanske inte i alla regioner samtidigt, men åtminstone på nationell nivå, att det blev aldrig en alldeles, att det blev inte liksom fullt på intensivvården, och det är ju det man vill. Men oberoende så är ju sjukvården väldigt ansträngd, och alla som har jobbat inom vården är ju slutkörda från våren, och det är det som det diskuteras här mycket nu, att hur ska sjukvården orka med om siffrorna på intensivvården stiger nu igen. Och det gäller ju inte bara intensivvård utan också mängden som får sjukhusvård, alltså är ju också många.
Vad säger ni andra, Kristin Sandberg? I Italien bröt ju regionalt sjukvården ihop, eller alltså kapaciteten räckte inte till. Hur är det bättre just nu?
Nej, men det de larmar, alltså jag läste senast igår, nu säger man att en av två intensivvårdsplatser i Italien är, alltså vad heter det? Där är det coronapatienter, och att man förväntas att den här siffran dubblas inom den närmaste veckan. Så att situationen är just nu ganska kritisk, måste man säga. Jag har också hört att man vädjar människor att inte åka till akutmottagningarna på sjukhusen, därför att det rapporteras om ambulanser som står på rad för att man har ingenstans att ta in patienterna. Det man hoppas är väl att det inte ska bli den kollaps som det blev, alltså i och med att man inför de här restriktionerna nu, men sen också hoppas man på att man lyckas ställa tidigare diagnoser och att man är mer alert överhuvudtaget, alltså individer, har man feber eller minsta symptom stannar man hemma och ringer och så, att man lyckas stoppa det, och det är därför inte lika många dödsfall som har rapporterats in nu som det var under våren när det kom liksom jättemycket på en gång, och ja, man blev ju helt enkelt tagen på sängen då i våras, så nu finns det väl lite bättre förberedelse. Men visst, det är det som är den stora oron, och därför det är stora larmrapporter i tidningarna varje dag om situationen, att man måste stänga allting. Det är sjukvården. Och jag tror också att den bild jag ger skulle bli väldigt annorlunda om man pratade med någon som har arbetat kanske i det värst drabbade regionen i hela världen, nästan över Lombardiet i norra Italien där Milano ligger med 10 miljoner invånare. Skulle man prata med en som arbetar i sjukvården där, skulle de nog beskriva läget kanske betydligt mörkare än vad jag har gjort nu.
Just det, och jag var på väg att säga hoppsan där när du sa det, att för enligt, om jag sitter här med en lilla papperslapp här och gjorde en liten beräkning här, att om du sa att varannan intensivvårdsplats är upptagen med en coronapatient idag, och man tror att det fördubblas på en vecka, då borde det väl vara så att då tar ju intensivvårdsplatserna slut om en vecka, med andra ord, för två gånger hälften brukar bli en hel, om jag inte, så fick jag det till i alla fall här.
Ja, precis. Men nu hoppas man då att de här restriktionerna, det var ungefär sammanfölj här i Italien ungefär som med tiden i Tyskland, att de ska börja ge effekt i samband med det här ungefär. Så att man lyckas lösa det. Och även man har ju kallat in, alltså militären hjälper till att bygga upp sådana temporära strukturer och så, där man ska kunna ta emot fler patienter.
Just det.
Jag hoppas att man kan hålla under kontroll. Det var alltså lite salt och skarvat när jag sa en av två. Det ligger lite under, men det är i runda slängar. Kring det finns 6000 platser ungefär i Sverige, i intensivvård i Italien.
Just det. Nej, men alltså läget, det var bara det jag ville understryka, att det läget är seriöst på alla sätt. Och Johnny Sjöblom, du sa att Tyskland kör nu en nedstängning på en månad, det vill säga man ska försöka bryta en sån här smittcirkel, helt enkelt, att alla som är smittade ska hinna märka det och hinna bli friska igen innan man släpper ut dem igen. Men hur är det då med sjukvårdskapaciteten i Tyskland? Ska vi ta det också?
Ja, här är det kanske så lite som i Sverige, att man oroar sig om personalen räcker till såväl när det kommer till ork som till antal, att den här kapaciteten gällande intensivvårdsplatser så är åtminstone för tillfället rätt så god att vi har, vad jag nu såg de senaste siffrorna från i morse, så är det då ungefär 3000 personer som befinner sig i intensivvård. Det här låter förstås mycket, men i Tyskland så finns det ju också då en hel del kapacitet. Man skiljer ju här då mellan intensivvårdsplatser med respirator och utan, och det, de här utan, eller ska vi säga de där man kan ge också respiratorvård, så det är ett 10 000-tal platser vi talar om där, så det finns nog, och Tyskland har till och med hittills tagit emot då patienter från grannländer, så att på det sättet så finns den här kapaciteten, men att det är ju förstås med, som du säger, de här begränsningarna igen, så försöker man då se till att den här siffran nu inte ska stiga från det här 3000 så värst mycket, och det är väl den här kommande veckan som blir avgörande, att då börjar man då se om de här begränsningarna som trädde i kraft då den 2 november, om de börjar ge resultat, så det borde vara nu, det har gått nu ungefär en vecka, så att inom en vecka så ska vi väl börja se att vartåt det lutar.
Mm. Det här, britterna säger så, de är berömda för att ha sin stiff upper lip, den här stela, håller överläppen under kontroll, så att de inte ska börja rycka på den. Hur skulle ni säga, är det i Europa, i era länder, fixar ni det här? Inte ni och ni, men utan folk på något sätt. Kan ni hålla humöret uppe ännu? Johnny, vad säger du, eller?
Ja, om jag börjar så det tror jag nog att det här läget är på, som jag var inne på, trots att vi har den här nedstängningen, så det är ju inte överhuvudtaget så som det, eller den här stämningen är ju helt annorlunda än vad den var i våras. Då var det på något sätt så att ingen visste från och till att vad som ska komma, att nu har man ändå nått av en bild av vad det här innebär, och som sagt, livet går rätt så normalt vidare för de allra flesta, så länge man nu har barnen i skolan och på dagis, och man har sitt jobb att gå till, eller om man sitter hemma och jobbar, så den här situationen är kanske hela, den är, vill jag nu säga, helt annorlunda än vad den var under våren, så till vidare så tror jag nog, speciellt då den här nyheten från igår att det nu kanske eventuellt då kommer ett vaccin i något skede, även om man här från hälsoministerns håll igår lite ville dämpa de här förväntningarna trots allt, för att man har då gjort upp prioriteringar på vem som ska få det här vaccinet i första hand, och att då vaccinera en hel befolkning på över 80 miljoner. Det är ju inte så många som säkert tar det här vaccinet, men i alla fall, vad jag förstår, så det krävs också 2 doser av det här vaccinet, så det kommer ju att för Tyskland, bara för Tysklands del, så kommer det här ju att ta en mycket lång tid, och det är ju det som också förbundskansler Angela Merkel hela tiden har betonat, att det här är någonting som vi dras med länge, men jag skulle säga att moralen är rätt så hög för tillfället i alla fall.
Mm. Och italienarna, de picknickar i smyg, hörde jag här, Kristin Sandberg, och hur är moralen, om du skulle kort sammanfatta det?
Ja, men jag tror så länge människoliven, alltså som man mister här i Italien, är färre, så tror jag ändå att det finns ett hopp att man kommer klara sig igenom det här. Och så länge man får fortsätta också diskutera och ifrågasätta alla på sitt sätt, så kan man hålla sig vid liv kring de diskussionerna, tänker jag. Så jag tror att det kommer gå här också. Hur det blir i jul får vi väl se. Jag hörde här idag att den 20 december tror man kommer se toppen för smittspridningen. Så att det gäller ju att ha tålamod och hålla ut. Det kommer ju inte att försvinna fram till jul, där, den här situationen.
Vi får säkert återkomma till julfirandet, bland annat i Italien. Vad heter det, Marianne Sundholm, landet lagom, Sverige. Hur är moralen där?
Jag tror att de närmaste veckorna är alldeles avgörande. Uppsala var ju först med att införa skärpta regionala restriktioner, och det är ganska skarpa eller hårda råd nu som gäller, fast det inte är liksom en officiell lockdown eller ens lockdown light, så är ju nog rådet nu att man ska stanna hemma i så stor grad som möjligt. Jag menar, alla regioner följde ganska snart efter Uppsala i det här, och här i Stockholm så gäller gäller de här skärpta restriktionerna fram till 19 november. Det tror jag definitivt inte kommer att räcka. Alla hoppas ju förstås på att få fira fira jul med sin släkt och familj. Det har varit ganska stort fokus på det, men jag vet inte. Vi får se nu här om ett par timmar håller Folkhälsomyndigheten pressträff igen. Hela förra veckan var Sverige helt absurt fokuserat på USA-valet och det var väldigt lite tal om corona överhuvudtaget, men här är nog ett nytt uppvaknande på gång.
Mm. I våras blickar vi framåt sommaren, nu blickar vi framåt julen. Det får bli lite grann sammanfattning av den här diskussionen i slaget efter 12. Tack så mycket Kristin Sandberg från Italien att du berättade hur det ser ut där. Johnny Sjöblom i Tyskland och Marianne Sundholm i Sverige. Tack för att ni var med i slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag, vi hörs igen. Tack och hej.